Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Svara på frågor som jag har gjort i olika sammanhang, så kan man ju inte som inte säga att det är folk, hörde du, ditt lilla perv, och nu får du väl skärpa dig ungefär. Utan man måste ju vara väldigt försiktig och ödmjuk inför människors funderingar och tankar. För det kan man nog säga, att som så mycket annat som gäller vårt privata liv, så är ju folk väldigt mycket, ska jag säga, skam och skuldkänslor, och det gäller ju också frågor om sexualitet och annat. Att då spä på det genom att värdera deras fantasier och tankar och annat, det får man ju väldigt försiktig med.
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
Välkomna ska ni vara till Sjuka Fakta, podden som med hjälp av Sveriges främsta experter tar oss genom myter och föreställningar om våra kroppar och vår hälsa. Simon Kurös heter jag, läkare och hälsopedagog, och jag är orimligt taggad på dagens gäst och dagens ämne. Vi ska prata om sex, och vi ska prata om alla möjliga myter och föreställningar kring detta universellt tabubelagda och samtidigt helt naturliga och livsviktiga ämne. Utan sex dör mänskligheten ut. Utan sex ökar risken för ohälsa. Och utan sex försvinner en stor del av allt skvaller i dagspressen. Men vad är sex? Vad finns det för skillnader mellan män och kvinnor på denna front? Kan man påverka smak med ananas och kanel? Kan man göra någon gravid genom att få orgasm i en swimmingpool? Och hur många kalorier går det egentligen åt under ett samlag? Om detta och en hel del annat kul ska vi idag ta oss igenom med ingen mindre än Olle Waller. Olle föddes inte i Örebro. Det här kommer jag ihåg att vi pratade om. Du föddes 1947, var någonstans?
Ja, i Karlskoga, eller Degerfors var ju min födelseort. Men själva lasarettet i Karlskoga, där var det där som jag klämdes ut. Det. Men det är Örebro län, så att det var inte alldeles galet.
Nej, det är inte helt fel. Och du har ju i över 30 år arbetat med sex- och samlevnadsfrågor för allmänheten och har föreläst på ett antal skolor, varit med Filip och Fredrik, men du är kanske framförallt också känd från succéprogrammet Fråga Olle. Om man inte fick en wow-känsla där i hörlurarna på sista presentationsdelen, så kan man fråga äldre syskon där hemma eller sina föräldrar. De kan säkert fylla i luckorna. Olle, välkommen hit!
Oh, jag tackar. Det här med 30 år, det är nog egentligen snarare 40 år, om man nu ska se till den ska jag säga, effektiva tiden som jag har jobbat med frågorna, fast i olika sammanhang. Så jag tror att det där var någon Wikipedia-uppgift med 30 år, och den kanske var lite gammal. Men skitsamma, ursäkta uttrycket, men det, jag känner mig väldigt väl presenterad. Tack så mycket.
Ja, men rätt ska vara rätt. 40 år, det gör det inte än mindre lämpad att sitta här och prata om det här ämnet idag. Vi ska ju prata om sex, och du är kanske ett av Sveriges mer kända ansikten när det kommer till föreställningar om sex och samlevnad. Hur började din resa mot denna nisch?
Det är egentligen på, ja, vad ska vi säga, dels kring HIV-AIDS-epidemin som dyker upp mitten på 80-talet. Då tog det liksom form på ett annat sätt. Där jag tillsammans med en präst som faktiskt heter Olle också. Så vi hade samtal med gymnasieungdomar och så vidare, kring det här med oron och ångesten inför framtiden. För att, precis som du var inne på med hälsofrågor och så vidare, så var det många unga människor som tänkte att det här var ett hot mot deras framtid och existens. Att inte ens vilja ha sex för rädslan att bli smittad av en dödlig sjukdom och så vidare. Va? Så det fanns oerhört mycket att prata kring den här ångesten och oron och så vidare med unga människor. Så där blev det väl på något vis format mera tydligt då, inriktningen på arbetet. Men sen har det ena gett det andra. Det är svårt att peka på något konkret, men jag har ju blivit engagerad från alla möjliga håll. Och under många år jobbade jag på något som heter Enheten för sexualitet och hälsa i Stockholms läns landsting. Parallellt med att jag gjorde de här tv-showerna så att säga, va? Och också var ute i landet och föreläste en hel del. Så att det blev mycket på en gång. Men innan Fråga Olle-programmet så var jag till exempel med som sparringpartner eller sidekick till Helene Backman, som gjorde ett program också i Kanal 5 som hette Fråga Helene faktiskt. Så att hon var föregångare på det viset. Och hon var en sexolog, kurator och sexolog på Danderyds sjukhus. Oerhört kunnig och klok och vacker kvinna. Och det här blev väldigt speciellt. Vi hade direktsända program på fredagkvällar, och det fanns en liten sluss av några människor som skulle ta hand om de värsta knäppskallarna, tänkte man sig. Men det hjälpte ju inte, det slank ju igenom folk som bara ropade och skrek och sa massor med saker. Men Helene var så skicklig med att hantera den här ångestfyllda saken som skedde inne i studion då. Så där fick man ju lära sig tv-mediet tidigt. Och sen var det massor med olika såna här, sitta i soffan och tycka program. Det var ju väldigt mycket såna här soffprogram på 90-talet där. Och ja, och då var det bland annat René Nyberg och en kollega till henne som hade ett produktionsbolag som kom upp med idén att vi kanske ska göra någonting som heter Fråga Olle. Tillsammans med mig och Martin Björk då, som de hade parat ihop oss i något tv-program där. Så att det ena gav det andra, och sen så har det bara rullat på. Och så har man blivit någon kultgubbe i och med det på något vis. Ja.
Tror du att dina egna erfarenheter genom ditt yrkesliv har påverkat ditt eget sätt att förhålla dig till sex?
Ja, det har det väl säkert gjort, som så mycket annat i livet som påverkar ens tankar, värderingar, åsikter, erfarenheter inte minst. När det gäller, kan säga, det sexuella erfarenhetsinsamlandet, så är ju det något som pågår hela livet, mer eller mindre. En del av erfarenheterna i begynnelsen av karriären kan ju vara av nyfiket, undersökande, experimenterande och så. Och sen är vi lite konventionella, så vi rör oss inom en viss sfär kanske när det gäller det här. Det här med att det är ett sånt våldsamt experimenterande, det, för de flesta människor så stämmer väl inte det, utan man vet vad man gillar och vad som fungerar, och så håller man sig väl till det ofta. Så att mer spännande än så har väl inte eller mitt liv varit i förhållande till andras.
Nej, men sen en sista fråga innan vi ska ta oss an det här väldigt spännande formen på avsnitt. I runda slängar, hur många smeknamn på det manliga och kvinnliga könet har du stött på, och vilket var det senaste du lärde dig?
Ja, alltså det är svårt att säga. Däremot, alltså, vi kan väl säga så här, generellt sett så är ju smeknamn på manliga könet betydligt många fler. Där kan man göra långa listor och det kan man ibland fråga om man är ute och föreläser för ungdomar till exempel. Vad har ni för namn på det här? På det kvinnliga könet så har det varit mycket mer begränsat. Och det har väl kopplat till att kvinnors sexualitet också har varit mer hemlighetsfull och osynliggjord och så där generellt sett och inte heller lika bejakande. Jag menar, det får ju flickor tidigt lära sig att det har varit så länge att man ska vara på ett visst sätt och hålla på sig. Man ska se till att undvika ryktesspridning och man ska inte få bli någon slampa, slyna, hora och så vidare. Det vill man ju inte vara. För pojkar har inte det haft samma dignitet. Även om idag tycker jag man kan se, jag har sett någon forskning som visar att även sådana här begrepp som players inte längre har någon vidare status. Va? Utan det är snarare, ja det där kan man inte lita på, den killen, han är bara en som knullar runt och sådär. Så. Nej, jag kommer inte ihåg, vad kan det senaste ha varit? Nej. Alltså de här orden som snippa och snopp, som ju, snopp fanns ju läge, som det gäller små barns liksom namn på små barns könsorgan, så tycker jag där har det skett en stor och viktig förändring genom att till exempel ett begrepp som snippa kommer i bilden, så att man förskolepersonal och andra ändå kan liksom benämna både pojkar och flickors kön på ett bra sätt och så vidare. Så att, nej, jag är ledsen. Jag menar, det intressanta är ju att ord som fitta och kuk till exempel, fitta det vet vi i alla fall, har man väl bestämt sig från Svenska språknämnden att det ska betyda fuktig strandäng. När det gäller ordet kuk så finns det väl lite fler teorier, men en som jag tycker är lite rolig, det betyder utväxt på trädstam, eller liten utväxt på trädstam till och med. En sån här vril som sitter på en, och det är lite smågulligt då. Så det tar ju ner orden, lyfter fram det kvinnliga könsorganet till liksom en poetisk nivå, och det manliga liksom får träda tillbaks med lite smågulligt istället. Det kanske är bra, vad vet jag. Men, så att, och då är det så när jag är ute och snackar och har gjort och även ord kring som onani och orden för samlag, då ordet knulla till exempel, som ju egentligen bara betyder stöta, sammanpressa. Och jag försöker göra att, liksom att säga att de här orden är inga fula ord. Däremot så är det laddade ord, det är starka ord och det är sexuella ord. Och därför passar de inte att hålla på att använda i vilka sammanhang som helst. De är liksom reserverade för kanske sexuella möten och annat så. Eller litterärt eller någonting sånt. Inte något man springer och ropar i korridoren och så vidare. Va? Och det tycker jag brukar väl gå hem, för att jag har stött på skolor inte minst. Vuxna som säger att nej, du får inte använda det där fula ordet. Och det brukar jag alltid invända mot det. Men det är inget fult ord. Det är ett sexuellt ord. Men det är inte fult.
Nej. Viktig skillnad.
Ja, det är en väldigt viktig skillnad. Va? För annars så osynliggör man ju många saker på ett onödigt sätt.
Mm. Så vi kan ju sammanfatta kanske lite med att det kvinnliga könet är mer poetiskt och männen är träd.
Jag vet inte om jag går med på den sammanfattningen, men det är lite intressant i alla fall att hur utfallet är när det gäller vad man har bestämt sig från Svenska språknämnden.
Ja. Och du och jag, Olle, ska ju ta med lyssnarna på en lite annorlunda resa idag.
Ja.
Vi ska nämligen gå på dejt, och till skillnad från kanske andra dejter som man är med om, så kommer denna leda till att vi ligger.
Mm.
Och med ligga menar jag att ha sex. Och med sex kommer vi väl in på sen, men minst två individer som förkovrar sig i livets lustar.
Så fint ni uttrycker er.
Ja, men det är, nu är vi inne på poesi här, så kan vi lika gärna fortsätta. Den första associationen när man hör ordet sex, det kan ju såklart vara kolossalt olika människor emellan. Så vi kanske ska börja från början. Vad är sex?
Ja, men det kan ju antingen vara namn på engelskans sex som betyder kön helt enkelt, vad man tillför. Men för de flesta människor tror jag att det betyder någon sorts handling i alla fall som innebär sexuell njutning. Måste ju inte vara tillsammans med någon. Jag menar, sex på egen hand, det är som Woody Allen brukar säga, säg inget om onani, det är sex med någon man verkligen älskar. och det kan vara värt att påpeka många gånger att onani är den sexualitet som man har med sig själv och man inte alls behöver dela med en partner. Ibland kan man göra det också. Men att det är sex, för det får jag höra ibland från yngre människor fortfarande, så att ja, jag har ännu inte haft sex. Och så har de kanske varit flitiga onanister under många år med fyllt av sexuella fantasier och tankar i kombination med onanin. Så att det kan ju vara en aspekt av sexualiteten. Att det skulle vara knutet, jag menar att det knyts till identitet också. Vem är jag, hur ska jag leva mitt liv och såna här grundläggande saker när det gäller, kommer till sexuella handlingar och uttryck och så. Fortplantning är väl det som åtminstone i vårt land eller i vår kultur ligger rätt långt ner på skalan, därför att där gör vi väl så mycket vi kan för att det inte ska bli någon frukt utav sexuella handlingar. Sen handlar det om vilken typ av sex, är det penetration? Det finns en penetrationshysteri, eller jag vet inte om vi kallar det för hysteri, det kanske var fel ord. Men en fixering vid att sex handlar om att någonting ska in någonstans för att det ska räknas som en sexuell handling. Och det vill jag också verkligen plocka bort från det, för det finns många handlingar. Ta till exempel ett begrepp som förspel. Jag brukar vända mig mot sig, men vadå förspel, vad är det för någonting? Är det förspel och sen är det riktigt sex och sen är det någon sorts efter sex då man ligger och klappar på varandra och frågar om det var bra, om det gick för dig, så hade du det skönt. Jag menar, förspel är ju det som för väldigt många människor är alltså smekningar, mottagandet av oralsex och givandet av oralsex och så vidare, va? Gnida, smeka, gemensam onani eller vad det nu kan vara. Alltså mängder av sexuella handlingar som inbegriper två eller till och med kanske fler människor som handlar om njutning och vällust på olika sätt, va? Så att ja, i den meningen så är jag, försöka så ofta jag kan gå lite emot den här idén om penetrationen, för den låser fast många föreställningar, den skapar onödigt mycket oro och ångest. Vem ska leverera sex, vem tar initiativ och så vidare och så vidare. Och det blir också en väldig uppdelning på det mottagande och på det givande som jag inte gillar. Ja, det blir fel helt enkelt. Så många unga män som jag har fått frågor ifrån som frågar om storleken, om det duger, om de, och hur länge ska man hålla ut, hur länge ska man hålla på, hur långt är ett samlag för att det ska vara liksom, du vet, alla de här sakerna. Och det är ju, då har man liksom låst fast sig i sätt att ha sex på som jag inte gillar, alltså, för att det skapar mer problem än det löser.
Det är intressant att du säger det. En del av de frågor eller oros moln som många uttryckt till dig är ju myter som vi kommer ta upp idag och diskutera. Men då, bara innan vi släpper det här med förspel, för då kanske vi inte behöver gå in på det sen. Mm. Men det finns ju, det beror ju såklart på hur man definierar förspelet och vad det nu har för innebörd i det totala begreppet sex. Mm. Men det har ju funnits en föreställning, och finns säkert också, det här med att tjejer behöver någon typ av längre, inom citationstecken, förspel än killar.
Och det menar jag, det är en myt. Därför att dels är den kopplat så att säga kulturellt, vad får tjejer visa, vad får kvinnor visa, hur mycket lust och kåthet får de visa, är det en aspekt av det. Det finns, nu är det några år sedan den studien kom, men det var en engelsk studie i psykologi som visade att det var ingen skillnad i tid hur snabbt upphetsad män och kvinnor blev sexuellt, hur snabbt upphetsade de blev. Däremot var det skillnad i hur man uttryckte den här upphetsningen och hur mycket man ansåg sig ha våga liksom visa sin lust och kåthet. Och då ger ju det gärna intrycket av att kvinnor är lite mer segstartade och det ska vara på ett visst sätt och vissa typer av smekningar och så vidare. Nej, jag tror inte alls att det handlar om det. Lusten och kåtheten och annat, den kan nog vara ganska lika. Det skiljer sig från individer, det kan vi ju konstatera. Men inte mellan kön i första hand.
Nej. Vi tar med oss det in i vår historia. Mm. Och i begynnelsen då så börjar historien efter arbetstid. Mörkret faller och Stockholmskvällen väcks till liv. Vi är på dejt och börjar med romantisk middag, som vissa dejter gör. Vi beställer en vin och får titta på menyerna. Och redan här finner vi en hel del myter som sammankopplar sex och mat. Så jag tänkte att du ska få svara sant, falskt eller halvfabrikat på några påståenden som jag tänkte slänga in nu. Ananas och kanel gör att sperman smakar bättre.
Sant, beroende på vad man gillar smakmässigt förstås, men det är väl ändå det man brukar säga, ja.
Sparris har motsatt effekt.
Sparris har motsatt effekt, och det tror jag alla som käkar sparris kan märka, att urinen luktar på lite annorlunda sätt. Ja, lite sämre kanske många anser, men det där är också en fråga om tyck och smak. Men visst, kanel, ananas och brukar ju sägas vara positivt.
Ostron gör dig kåt.
Det skulle jag säga att svara nej på, alltså att det är omedelbart, för det handlar ju förstås om den här sältan och den här havssmaken då, som ska ge någon sorts associationer till könssmak och sånt där. Men däremot kan man ju bli kåt av att någon bjuder en på en massa dyra ostron kanske, det kan ju hända så, men inte att de här molluskerna i sig gör att det händer så mycket.
Nej, så det sätter vi falskt på.
Ja.
Hur är det med choklad då? Om att det ska öka sexlust?
Ja, det finns ju lite ämnen i choklad som påstås det. Det var någon kanadensisk studie här, det också, jag refererar till gamla grejer, men det är ett antal år sedan, som visade att en del kvinnor föredrog choklad framför att ha sex. Och då hade det väl inte den kanske avsikten då för den som bjöd på denna choklad. Men också där är ju på marginalen nja, skulle jag säga.
Ja. Så lite halvfabrikat.
Ja, kanske, alltså det är ju inte några afrodisiaka på det sättet. Det tror jag inte man kan säga.
Nej. Och vi börjar ju, innan vi får in menyn så har vi ju beställt vin. Och då finns det ju en uppfattning att alkohol kan ge killar erektionsproblem. Första frågan är väl, stämmer det? Och följdfråga på det, kan det även påverka kvinnors potens?
Alltså, en sak ska vi börja med att säga då. Nu vet jag inte hur det är med hälsolyssnarna här, om de är så mycket för alkohol eller inte. Men alkohol har ju löser ju upp känslor, stämningar och liksom klipper av lite grann av blygsel och annat sånt där. Så då skulle man kunna säga att alkoholen i sig då gör att folk blir lite mer modiga och vågar och säga vad de tycker och tänker och känner. Och upplever förmodligen alkoholen som sexuellt också upphetsande och stimulerande i kombination med någon trevlig partner. Sen vet vi ju det att om män tömmer i sig för mycket alkohol så drabbas man av något som man brukar på slang kalla för vinballe. Alltså det blir inte jättebra blodfyllnad i svällkropparna och det blir svårt med liksom kopplingen mellan huvud och kön och sådär. Så då kanske det inte blir så lyckat. För kvinnor, ja det finns väl motsvarande. Jag vet kvinnor som säger att om de är för fulla så kan de väldigt svårt att få orgasm till exempel. Fast de kanske kan njuta och tycka att det är trevligt ändå. Men av de sakerna som du har nämnt här, utan det som man kan tänka sig äta eller dricka, så är väl alkohol det som är för de flesta människor som har provat det. Tycker att ja, men det är lite spännande, det löser upp banden och det löser upp hämningarna lite grann. Det tror jag.
Så lite mer plus än minus kanske?
Ja, nu låter det som jag talar i egen sak och så vidare, men jag skulle säga det. Ja. Om det kommer till mer erfarenhetsmässiga svar.
Ja, ja, intressant. Historien fortsätter. Under middagen sitter vi och skrattar högt, har ett riktigt trevligt samtal, och oavsett effekt så häller vi oss vin, ostron och allt annat möjligt gott. Otippat nog pratar vi då om sex. Vid bordet bredvid oss finns en gravid kvinna tillsammans med sin tjejkompis, och vid bordet längre bort ett 75-årigt par som idag firar att de varit gifta i 40 år. Om vi börjar med den gravida kvinnan, så finns det en del föreställningar om sex och graviditet. Och det rör väl kanske inte då att penetrationssex ger upphov till graviditet, för det är man rörande överens om kanske. Men lite andra föreställningar. Och den första torde vara att särskilda positioner kan avgöra barnets kön.
Falskt. Det skulle jag med bestämdhet säga. Det är myt.
Ja. Är gravida oftare kåta än icke-gravida?
Alltså där tror jag det finns både och svar här faktiskt. Det är många gravida som har beskrivit just graviditeten som en härlig och underbar, och där de har känts väldigt kåta. Och finns väl olika teorier kring det, om hur det ser ut med slemhinnor och annat, och hur blodfyllda de är i underlivet och så. Och kanske också en trygghet i att nu är jag ju redan gravid, det kan ju inte bli igen, va? Så att man släpper loss hämningarna. Men motsvarigheten finns ju förstås, motsatsen, förlåt mig, av att man mår dåligt, och inte minst under de första månaderna graviditeten, inte har lust till något sex överhuvudtaget, utan att man mår illa och springer och spyr i jämna mellan dem och så. Så det går inte att svara på generellt. Sen kommer det också in till, om vi nu talar om heterosexet i det här sammanhanget, så är det, med partner, med mannen som känner sig lite obekväm inför den växande magen och som får massa föreställningar om, ska jag verkligen penetrera in där? Eller ligger mitt lilla barn där inne? Och så finns ju många sådana berättelser som visar att en del nästan blir avtända av det eller inte vill och tycker att det hör inte ihop. Liksom. Plus att sen mot en bit in i graviditeten handlar det om vilka ställningar som passar bäst och så vidare. Om det är bakifrån, på sida, liggande på sidan, eller om det är på liksom doggy style variant och så vidare. Så det kan ju bli en problematik i sig. Va? Hur ska vi göra för att det ska kännas bra? Men att det skulle vara antingen eller när det gäller lust och kåthet, nej, det är inte. Det är ju som väldigt ofta annars både och.
Så det är nog mitt emellan. Det finns bägge delar.
Ja, absolut.
Ja. Nu var vi inne på det här med fostret. Då kan vi ta det. Kan sex skada fostret i magen?
Nej, då ska man göra väldigt våldsamma saker förstås. Men inte vanligt penetrerande sex. Det skadar ju inte någon foster.
Nej. Falskt alltså. Stämmer det att sex under graviditeten kan påskynda förlossningen?
Det trodde man ju förr, att orgasmen kunde sätta igång verkarbetet och så vidare. Men det tror jag inte att man är någon som hävdar med bestämdhet idag. Däremot brukar man ju ibland tala om sperman och ämnena i sperman som kan liksom sätta igång någonting. Lilla färdknäppen brukar det kallas för i de där sammanhangen. Och det kan jag inte svara på hur sant eller falskt det är med den saken. Det är nog olika teorier. Men ja.
Så myten lever vidare?
Ja, det är i alla fall så tillvida att men inte att det skulle skada fostret att ha penetrerande sex. Det ligger tryckt där inne i sin moder.
Ja, precis. Ja.
Inte moderkakan.
I livmodern.
Tack så mycket.
Exakt. Det äldre paret sitter och håller varandra i handen och ser ut att ha det riktigt härligt med sina levande ljus och vita dukar. Vi håller ju inte hand än, men hur viktigt skulle du säga att beröring är i det här skedet för att stämningen ska hetta till så pass mycket att vi skulle gå hem tillsammans?
Alltså, beröring är ju oerhört viktigt, det vet vi ju, och det frigörs ju bland annat oxytocin och sånt där som är såna här må-bra-hormon och annat liksom, av beröringen i sig. Jag glömmer aldrig en kille som, jag tror han bara gick i årskurs 9 faktiskt, som sa han hade ett osvikligt sätt att ragga på. Jag tyckte det var modigt att han avslöjade det vid det tillfället. Och det var det att om han gillade någon tjej och så satt de då till exempel i skolans kafeteria, så brukar han ta hennes hand i sin hand. Och om hon då lät handen ligga kvar, då tänkte man, yes, ja, men det här är bra. Och då hade han en annan trick. Han fortsatte att med tummen smeka hennes insida på handleden där, eller tunn hud och så. Och om hon då fortfarande lät handen ligga kvar, då tänkte han, ja, men då är jag hemma. Så att den sortens beröring menade han på var en klar indikation på framgångsrik raggande. Nej, men beröring är ju oerhört viktigt, det vet man ju. Alltså, sen så är det inte alltid att det leder till någon sexuella grejer. Just män som har fått frågan om de tycker om att bli smekta i, liksom, i håret eller huvudet, så säger de, jätteskönt. Blir du kåt? Nej, det kan jag inte säga så. Men om du blir smekt över ryggen och liksom kliar på ryggen, så ja, det är jättehärligt. Blir du kåt av det? Nej, det kan jag inte säga. Det är inte direkt kåt. Men om handen glider ner mellan skinkorna och in, ja, det är en annan sak. Alltså det är lite grann som att lusten avgränsas när det gäller beröring till området kring könet och så vidare. Det kan man ju tycka är lite sorgligt. Man skulle kan tänka att man ska utforska erogena zoner lite mer och träna. Ja, det handlar också om träning, att kunna ta emot smekningar och så. Inte bara ge. Men beröring, absolut.
Nu nämnde du ju mer, eller som jag uppfattade med män, att det är väldigt sådär...
Ja, det är ju det man för alltså kvinnor brukar ju kunna beskriva att halsar och örsnitt, det kan också män göra om de får liksom flera frågor på raken. Jo, ja men just det, ja men det kan stämma, fast de kanske inte har formulerat det på rätt sätt, va. Men jag menar, kvinnor kan ju få orgasm utav beröring av brösten, till exempel smekning av beröring av brösten, va. Det har jag aldrig hört att det skulle gälla män. Däremot män som har sex med män, de är ofta mer skickliga på att liksom hitta erogena zoner över hela kroppen och talar bland annat om det man kallar för trimming, till exempel att man drar och smeker bröstvårtorna och så vidare, va, hos en partner eller hos sig själv. Så att det jag menar att det är också inlärda beteenden.
Det är bra. Så då, för alla som lyssnar, så Lite olika saker. Man får experimentera och lära sig lite.
Absolut.
Kanske.
Och att faktiskt också lära sig att ta emot. Tittar man på till exempel inom pornografin och annat, det finns ju många problem att diskutera kring den. Men ett sådant här problem kan vara att den innehåller någon sorts aversion mot manlig njutning, alltså hur män ska ta emot och så vidare. Utan de ska bara i de här bilderna ge, va. Man ser inte... Ja, möjligtvis då i gayporren då. Där är det lite mer att man kan koppla av och bara vara mottagande utan att känna att man till exempel måste ha erektion och annat, men ändå kunna njuta på flera plan. Så att, ja, träna på, det skulle jag säga.
Det tar vi med oss. Vi ska träna.
Ja.
Men innan vi gör det så råkar det äldre paret, som vi var inne på i historien, leder ju också då lite osökt in oss på lite föreställningar om sex kopplat till ålder, som jag tänkt att vi skulle dyka ner i lite.
Det passar ju bra att fråga en snart 73-årig man om, hör du.
Ja, det ser du. Dessutom.
Dessutom.
Men då finns det ju lite olika föreställningar. Kvinnor har sin sexuella topp i 40-årsåldern, medan killar har den i 20-årsåldern.
Ja, nej, men det är naturligtvis det är en myt i den meningen att vad ska man mäta som en sexuell topp? Och det skulle ju vara sorgligt att män pikade runt 20 och sen... Ja, erfarenheter och lust och möjligheter. Jag menar, det finns väl gott om 20-åriga män som inte har haft någon partner. Ändå skulle de då ha pikat där och så. Det låter ju fruktansvärt sorgligt. Eller att kvinnor... Däremot kan man väl säga det att återigen en kulturell eller avspegling, så att säga. Att huruvida kvinnor får uttrycka och liksom visa sin lust och kåthet kan ju förändras lite grann med erfarenhet och ålder. När man är 40 så skiter man väl kanske i om man blir betraktad som typ dålig kvinna eller inte. Man vet att man har vill och vet vad man har så. Hos unga män så finns det ju väldigt mycket sån här, och det är återigen är tillbaka till pornografin, men jag har ju talat med många unga killar om det här med MILFen, Mothers I Like to Fuck, va? Att MILFen står för det, om det nu är så att unga män är skraja för att inte kunna prestera och kunna ge liksom sexualitet därför att de är rädda att de inte har den erfarenheten eller att de inte klarar av det på något sätt, att det går för fort in, ut, sprut, slut och vilka fantasier de nu har, så kanske drömmen om MILFen finns där. Den äldre kvinnan som kan ta hand om dem och så vidare. Och det går ju tillbaka genom historien också om hur man blir upplärd av en äldre person då och så vidare, eller äldre kvinna i det här fallet. Det finns ju motsatsen också förstås. Men nej, men så enkelt är det ju inte, hormonspelet liksom, eller att det skulle vara pika med 20 års skillnad i tid.
Och hur är det? Det kanske inte heller går att hårdra så där, men det finns ju föreställningar åt båda håll avseende äldre och sex. Där å ena sidan så finns det vissa som säger att sexlusten försvinner helt och hållet när man kommer upp i ålder, och för andra som påstår att när du på ålderdomshemmen, där ökas det på så det står härliga till.
Ja, det har ju faktiskt varit en del besvärliga situationer när folk som har haft någon typ av demens går runt och inte kan liksom Ja, alltså det gökas nog inte på som fast, men det finns faktiskt en underbar sång som Rune Andersson skrev om fru Elin Nilsson, 90 år, som bor på ålderdomshemmet och som inleder en kärleksaffär med en äldre man och så. När han sjöng den, och det är ju över 30 år sedan, på någon sån här möte för, eller personal inom äldrevården, så hade folk rest sig och gått därifrån, för de tyckte det var så vederstyggligt att man skulle sjunga om gamla damer och herrar som hade sex. Men det här är också återigen, det finns ju inga studier som visar att sexlusten och livet och förmågan och annat bara upphör vid någon viss ålder. Det är mycket individuellt, det är kopplat till förstås till sjukdom eller annat, eller någon att ha sex med, att det både för änkor och änklingar kanske är så att man inte ger sig ut och försöker hitta någon ny partner, utan man lever med sina minnen och kanske med självsexet och onanin och så istället. Så att, nej, det där, det ska man akta sig för att slå fast några sanningar. Det finns ju studier från bland annat från, ska vi se, Sahlgrenska, kom en avhandling för ett antal år sedan, någon som har följt människor under lång tid och sett hur de har resonerat och tänkt och beskrivit sin lust och så. Och den visar väl att det som skillnad mot för 30-40 år sedan är att idag tillstår både män och kvinnor att de både vill och har sex långt upp i åren. Tidigare så var det väl inte lika okej att säga det antagligen på olika sätt. Så ja, nej, men jag tycker för hälsan och för välmåendet annat så hoppas man ju att människor får möjlighet att och njuta av sin kropp och sexualitet långt upp i åren.
Mm. Jag hoppas det verkligen. Om inte annat så för hälsan och det goda måendets skull.
Ja, och för min skull.
Och för din skull, absolut. Vi hinner inte riktigt avsluta samtalet om det gulliga äldre paret.
Men det är lite intressant att du säger just det gulliga äldre par, ja. För det blir ofta så kring äldre människors sexualitet, om man var gulligt och så vidare. Jag brukar komma ihåg det för jag tror att det var någon försäkringsbolagen, det var någon sån här pensionsförsäkring för ett antal år sedan som visade äldre gulliga som ömt höll varandra. Man, det fanns någon bild där man ser att de är nakna, men den är liksom ändå avklippt, så man ser ju bara överdelen på deras kroppar, men man anar att de är nakna, va? Och det var ju så gulligt, sa folk. Och jag vet, någon gång så provocerade jag människor, men hur gulligt hade det varit om ni såg det här paret när han tar henne hårt bakifrån när hon ligger över köksbordet, va? Nej, men då är det människor som säger, men sluta, varför tar du inte sådana bilder och så vidare, va? Jo, jag gör det för att bli provocerad av det här gullighetstänkande, va? Det blir kanske inte ett jädra dugg gulligt.
Nej. Jag tycker din inflik är magisk, ja. Den ska vi ha kvar i det här avsnittet. Det jag syftade på var min bild framför mig, att de har levande ljus och sitter och pratar och har varit gifta i 40 år.
Jag förstår.
Det tyckte jag var gulligt, ja. Men vi hinner inte avsluta samtalet med det äldre paret innan två kvinnor kommer upp till oss och hälsar glatt på dig. De känner igen dig från TV och undrar om de kan få slå sig ner en liten stund. Jag är väl kanske inte helt förtjust i att de crashar vår romantiska dejt, men låter det förbli osagt. De har mängder av frågor till dig avseende sex, då den ena kvinnan är oskuld och letar efter, inom citationstecken, den rätta. Och här finns det ju en del föreställningar, och vi kan väl börja med den som säger att det kommer att göra ont och blöda första gången en tjej har penetrerande samlag. Sant, falskt eller halvfabrikat?
Ja, det är väl i sådana fall halvfabrikat, för det är klart att det förekommer väl då lite grann, beroende på vilken ålder kvinnan är och så vidare, va? Hur pass det här slemhinneväcket, hur segt och svår eftergivligt det är och så, va? Men det mesta tyder väl på att för de allra flesta så gör det inte särskilt ont om kvinnan i det här fallet är kåt, upphetsad och våt. Det är det som grundläggande, och att man verkligen vill det här. Och inte heller att det vanliga är att det skulle blöda nödvändigtvis. Nej, så att det är väl en myt. Och sen, själva oskuldsbegreppet är ju problematiskt i sig, och oskuld, för att då för det ju tankarna till motsatsen som är skuld. Då är man, vad är man då, skyldig till någonting? Så att svaret är väl i de allra flesta fall svarat nej på frågan om det skulle göra särskilt ont eller blöda. För att säga det lite snabbare och enklare.
För hon är ju, vår karaktär här är ju lite ängslig. För hon säger att hon bara har en chans att hitta den rätta. Orsaken, säger hon, är att första gången är helt avgörande. Vad svarar du henne?
Ja, och det där, alltså, man vill ju inte hålla på och punktera människors livslögner eller livs, alltså, på det viset säga, men lilla gumman, är det, nej, det är jättesvårt. Ja, jag vet inte hur jag skulle linda in det svaret, va? Men tanken på att det ska vara avgörande och att de första, kan jag säga, penetrerande samlagen skulle vara på något vis forma framtidens lust och sexualitet och erfarenhet, det får man väl ändå bara säga till. Jag skulle säga så här, som jag vet att Gisla Helmius, den kloka kvinnan, har sagt, och så att de första samlagen har man ju för sin egen skull ändå, mest liksom i utforskandet och så, va? Sen kanske det senare framåt blir någonting som man har gemensamt med en partner, när man väl har klarat av de här grundläggande liksom stegen. Så att kanske skulle prata lite kring det, att inte fästa så jättestor avseende. Om hon sen har idén om att hitta den enda rätta och så vidare, det tänker jag inte försöka ta ifrån personen.
Nej, hon har ju, som en förlängning av den här föreställningen, så har hon hört att man kan se på en kvinna om hon har förlorat oskulden, och nämner mödomshinnan som en anatomisk struktur.
Och det finns ju ingen sån anatomisk struktur. Jag talar om slemhinneveck eller jag vet inte vad jag hade det för syn. Nu tappar jag ordet bara för det. Det finns olika begrepp för det här, va? Men någon hinna är det ju inte. Och det går definitivt inte att se ens en, kan jag säga, tränad gynekolog skulle kunna avgöra om den här personen har haft penetrerande sex eller inte, som hon undersöker, eller han undersöker. Så att det är ju en klar myt. Jag menar, om en person har blivit utsatt för ett övergrepp och skadat sig under livet och annat, så kanske man kan, då kan man väl se, dra slutsatser av det. Men inte ett frivilligt samtyckande samlag, det går inte att se.
Nej. Har du stött på de här föreställningarna mycket, det här med den rätta och oskuld?
Inte särskilt mycket, ska jag säga.
Nej,
de har väl inte pratat med mig. Har sådana här föreställningar i allmänhet. Nej, det kan jag inte säga.
Nej. De här tjejerna tackar till slut för sig och börjar lämna bordet. Varpå jag berättar för dig lite lågmält att jag har, eller lågmält ska vi inte säga, lite tyst ska jag säga. Att jag har en bassäng hemma ifall vi vill till mig, eller om vi istället ska åka hem till dig. En av tjejerna snappar upp detta och undrar ifall hon kan bli gravid ifall en kille skulle få utlösning i bassängen medan hon badar.
Svar nej.
Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte vet var jag fångade upp den här föreställningen någonstans. Men jag stötte på den och tänkte att det här får vi ju inte missa.
Nej, men den finns nog. Och det är klart att tittar vi på, skulle vi säga att det sker ett penetrerande samlag där mannen får utlösning i kvinnan och sen så man råkar vara i badet just då, men ändå direkt efter det, jag menar, då finns det väl teoretiska möjligheter för en graviditet. Men att sperma skulle komma ut och flyta ut i vattnet och de här simmarna, även hur duktiga de än är, skulle simma in och upp och ta sig in och befrukta ting, nej, det är uteslutet.
Falskt. Jag har en relaterad fråga, kanske inte helt, för nu drar jag utifrån mina egna, liksom min egen världsåskådning, men det finns en hel del, som jag själv uppfattat det, uppmärksamhet och upphetsad stämning som skulle uppstå i ett rum om vi ponerar att de här två tjejerna hade ställt sig på ett bord och hånglat med varandra intensivt. Men jag upplever inte att det är detsamma ifall två killar skulle göra detta.
Alltså om de skulle ställa sig på ett bord inne i restaurangen och hångla, då skulle de flesta säga att gå ut härifrån.
Ja, precis, ja. Jag tänker kanske på fest eller där, ja, det liksom, ja, okay, kan bli lite. Och undra lite sådär, om det finns några sådana föreställningar kring det samkönade sexuella samspelet som du har stött på genom åren. Och...
Nej, alltså det män som har sex med män, deras, alltså där är återigen vad vi pratade tidigare om, eller jag pratade tidigare om att kvinnors sexualitet kan ha varit mer osynliggjord och så vidare, va? Och det var ju, tittar man tillbaks liksom historiskt, så kunde ju kvinnor leva tillsammans under decennier och aldrig räknas som ett par, därför att kvinnor kunde väl vara väninnor och leva och bo tillsammans, medans två män som levde och bodde ihop, där satt man direkt likhetstecken med homosexualitet och så. Så det finns ju såna kopplingar förstås. Och då tror jag på samma sätt så är det väl så att om kvinnor lite grann småhånglar med väninnor på en fest eller annat, så kan ju det skojas bort eller inte tillmätas någon sexualitet. Jag menar, det har ju faktiskt varit så att inte ens flickors sexuella lekar med varandra när de är små, det har inte heller tillmätts någon sexuell innebörd, vilket de mycket väl kan ha haft om de ligger och gnider sig mot varandra eller liksom använder fingrar, vad de gör. Medans för pojkars lek med varandra, det har liksom omedelbart gett någon sån här koppling till sexualiteten. Så det är ju mer än svarar mot samhällets föreställningar om vem gör vad med vem och vem är aktiv och vem är passiv och mottagande och så. Så att, sen är det väl så att när, det har ju varit många gånger liktydigt med när man pratar om homosexualitet, att bilden av två män dyker upp i huvudet hos folk. Så att där har ju lesbiska fått fightas för sin plats, för att synas och för att räknas med som sexuella varelser på ett, skulle jag vilja säga fortfarande. Men idag är det väl ingen skillnad. Däremot kan jag ha folk som har synpunkter på, oavsett vem, om det är samkönad hångel eller vad det nu är, om det sker i någon sorts offentlighet som generar människor eller som gör att folk känner sig obekväma om de ställs inför det här på något påtagligt sätt. Det handlar nog mer om det, tror jag.
Mm. Ja. Ja, vi snabbspolar fram bandet lite tills vi är hemma hos dig. Jag går på toaletten efter några glas vin och måste urinera eller kissa eller miktera eller vilket ord man nu gärna använder.
Oj, vad det, miktera?
Ja, det använder vi i läkartermer.
Ja, jag förstår.
Då brukar man säga miktion, avföring utan anmärkning i diktatet när någon säger att kiss och bajs inte är påverkat. Nej. Av sjukdomsanamnesen.
Ja, sånt är bra att veta. Ja, det visste jag inte.
Nej, miktera. Det. Ja, miktera. Det är inte ett... särskilt sexigt ord, kan jag tycka. Nej, utan väldigt
inte sådär. Kiss och bajs heller direkt sexigt.
Nej, och kiss och bajs i sig är kanske inte heller sexiga produkter. Men eller för vissa kanske det är det vet jag inte. Man ska inte vara den som är den. Tillbaka till din toalett.
Ja.
Jag drar ner byxorna och kommer på att det under min utbildning nämndes något om att kissa för att undvika urinvägsinfektion i samband med sex. Kan dock inte erinra mig hur det låg till. Hur ligger det till?
Ja, alltså kissa i förväg spelar väl inte så stor roll i sådana fall. Men det handlar väl om penetrerande sex, att det finns liksom uppstigande i urinröret. Nu tror jag det ska sägas, det är väl bra både för män och kvinnor att kissa efter samlag. För det är klart, det finns alltid en risk för bakterier och uppstigande infektioner. Men framförallt för kvinnor som har kortare urinrör, det tror jag är lite extra viktigt. Så det är väl inte helt avgörande. Det är inte så att man måste studsa upp direkt efter att man har legat och njutit och haft det bra och så vidare.
Jag står och betraktar mitt kön och nu rusar såklart en hel mängd tankar runt i mitt huvud. Och jag blir nervös och börjar tvivla på mig själv. Stämmer det att de flesta män är nöjda med sitt könsorgan?
Alltså det tror jag... Unga män kanske i större utsträckning har fantasier och bekymmer och så vidare, och storleken och annat. Och så det är klart att det har, åtminstone tidigare så blev det rätt mycket frågor om det där. Storleken och snea och kroka erektioner och knottrorna under ollonkanten, vad det är för någonting och så vidare. Men jag måste säga att jag ser sällan, nu har jag inte någon egen frågelåda längre kvar som jag, men jag tittar på vilka andra frågor som ställs, så är det inte så mycket. Det verkar finnas en rätt, har blivit en bra kunskap kring det här med storlekar och annat och betydelsen av det. Jag tror att sen upp i livet, man är pragmatisk som man, säger ja, men nu är det så här, jag har det här könet, man vill leva med det, är så mycket att ändra på, så att säga.
Nej.
Och det är heller inte några sån här, jag menar, det finns ju, det kan man ju för sig se som en del, att väldigt många av de här porrsajterna, nu är där igen, men vi vet ju att många män konsumerar en hel del pornografi, och där dyker det ju upp löften, ät de här tabletterna, pillren, och starta den här proceduren så ska vi öka din penislängd med ett antal inch och så vidare, va? Och det är väl, går säkert en och annan man som hoppas gå på det här och som vill påverka könet, så, men nej, jag tror att de flesta är nog, i alla fall i vuxen ålder, ganska trygga.
Ja.
Om man har erfarenhet av att ha haft sex tillsammans med någon annan och så vidare. Alltså. Och när det gäller det här med storleksfrågan, då finns det naturligtvis size queens utav båda könen. Det är klart att det finns kvinnor som gärna har, heterosexuella kvinnor som gärna vill ha en man med stor penis som ska fylla upp. Men för de flesta tror jag inte alls att det är avgörande. Inte väljer man en partner efter liksom könets utseende i första hand. Det vore ju rätt konstigt.
Mm. Hoppas vi att man inte gör det då?
Ja, det naturligtvis finns det väl de som gillar det, va? Och som gör det. Men det är inte den vanligaste orsaken till att människor finner varandra och blir tillsammans och blir kanske förälskade och kära.
Nej. Jag förstår. Då lämnar vi. Jag hade lite frågor här på storlek, men jag tror att vi har betat av dem.
Ja.
Jag tar mig in till sovrummet där du redan befinner dig, och det snurrar ju fortfarande runt ett gäng tankar i mitt huvud. Och första frågan kanske är, hur länge varar ett samlag? Det är lite som att fråga hur långt ett snöre, märker jag.
Ja, precis. Det är så långt ett snöre. Nej, men för att återigen detta med synen på vad är det för sorts sex man har. Är det penetration eller inte? Och ett penetrerande in- och utsamlag och så vidare, va? Det kanske rör sig om några minuter. 2, 3, 4, 5 minuter. Det kan naturligtvis vara betydligt längre än så. Och ibland kan det vara att man ligger där och skaver jättemycket och det funkar inte därför att man inte är riktigt närvarande och med det här, i liksom sexet, va. Men skulle man då tala om hur länge folk har sex med varandra, då är vi ute på en helt annan frågeområde, va? För då kan väl det vara väldigt länge med just smekningar och olika typer av gemensamma onani och smek. Jag tror att vi måste hålla oss till det, va? För att just penetrerande samlag, längden på penetrerande samlag, det varierar väl inte så förbaskat mycket. Längden på sexuell samvaro, om vi kallar det för det, samsex, det kan variera högst väsentligt, förstås.
Och slänger in den snabbt som en fråga, ja eller nej. Kan man fastna i varandra under penetrerande samlag?
Nej.
Nej.
Inga hundar.
Snabbt svar. Sen undrar jag, på tal om min oro och min nervositet inför att jag ska hoppa i säng nu med dig om några sekunder, är sexet att betrakta som dåligt om man inte får orgasm? Och är det någon skillnad, tycker du, på uppfattningen killar och tjejer emellan?
Ja, alltså därför att när det gäller män har ju, då talar man ju ofta om utlösning och orgasm och att det skulle ske samtidigt. Men det kan naturligtvis vara så att det sker en utlösning utan en orgasm, och då kan ju många uppleva det som en stor besvikelse för att liksom bara systemet rann över ungefär, va. Orgasmen då, som ju är rätt svår och liksom säga vad det egentligen är, för man kan ju mäta förändringar och sammandragningar i bäckenbottenmuskulaturen och så vidare, men graden av njutning och hur det känns och annat, vad det ligger ju på individualpsykologisk nivå, så att säga, så det går inte att mäta. Men visst förekommer det då, och där är väl många män som har erfarenhet att de inte hann med att få en orgasm. Och många kvinnor talar ju också om det. Och det har ju varit en diskussion nu, inte minst RFSU har ju varit med och lanserat den, om det så kallade orgasmglappet. där man vill peka på att kvinnor i mindre utsträckning får orgasm vid ett penetrerande samlag än män till exempel. Och det stämmer väl, men då är man ju återigen inne på just vad är sex och sättet att ha sex på för att liksom det här orgasmglappet ska uppstå eller bli det här problemet som ju naturligtvis det är. Va? Så ska man råda bot på det där orgasmglappet, då skulle jag ju säga att då får man försöka se bortom penetrationen och hitta andra vägar till njutning och lust. Och ibland har kvinnor sagt, ja, jag vet inte hur jag ska göra för att komma. Då kan man dels prata om, ja, men hur gör du när du onanerar? Vilken teknik har du då? Vad behöver du för att uppnå en orgasm liksom rent tekniskt? Så. För förmågan till orgasm har vi med oss som en fysiologisk förmåga från det vi föds. Men sen hur den här kommer till uttryck, det tränar vi upp under livet. Och flickors onani, och pojkars också för den där, men flickors onani är oerhört viktigt för det. Att man tidigt i livet lär sig vad som funkar. Och jag har sagt till kvinnor, om du är tillsammans med en man och tycker att du har svårt om du inte gör på ett visst sätt, lägg det ovanpå. Tryck med din klitoris mot hans blygdben och i någon sorts statiska eller cirkelrörelser och spänn stjärt- och lårmuskulatur på ett sätt som gör att du kan uppnå den här maximala njutningen och så vidare. Så att ibland handlar det om att man får också försöka ta ansvar för sin egen orgasm. Det låter ju taskigt när man pratar om det här orgasmglappet, men att vara på lite mer och visa vad man vill och vad man behöver, vilken teknik man behöver för att komma till slutmålet, orgasmen. Mm. Det tror jag är jätteviktigt alltså.
Ja, orgasm är ett väldigt väl omtalat ämne, och det finns en del, jag läste faktiskt i, om det var för bara några upplagor sedan av Vetenskapens värld, så hade de till och med lite fun facts om det här. Och då var det att man kan få orgasm av att borsta tänderna. Ungefär 11% av one night stands, alltså engångsligg, slutar med orgasm. Det betyder att 89% inte skulle göra det då.
Ja. Gäller det här för både män och kvinnor, eller?
Ja, eller det stod nog inte, utan Nej. Det var mer någon okay. typ av... Mm. Och jag vet ju inte var de har fått siffrorna ifrån, ska tilläggas. Precis. Så det ska man ändå ha i åtanke. Orgasm förlänger livet och kvinnor kan få bröstorgasm. Är det någon av de här som du känner igen? Eller?
Ja, bröstorgasm är ju liksom omvittnat så. Borsta tänderna orgasm har jag aldrig hört talas om, men det låter ju intressant. Däremot kan man väl en eltandborste gå att använda på andra delar av kroppen så att det kan skapa orgasm till exempel, om man tänker sig en variant på en sexlig sak. Ja. Nej, men det vet man. Det finns ju exempel på att kvinnor kunna, även om det är säkert inte jättevanligt, men att genom bröststimulering också uppnå orgasm.
Mm. Du nämnde i början när vi pratade om det här med, när jag nämnde det här med så kallat förspel, att man har sett i studier att kvinnor och män blir upphetsade i ungefär samma utsträckning vid försök att upphetsa. Men det finns en föreställning som också säger att killar har lättare att få orgasm än tjejer. Och jag misstänker att de två föreställningarna kommer lite från samma håll.
Ja, alltså killar har lättare för att få utlösning.
Eller utlösning ska tilläggas.
Ja, och det kan ju vara en djup besvikelse av att man blir blåst på orgasmkänslan. Alltså att det inte ger den här, utan att utlösningen... För att utlösningen gör ju att både lusten och förmågan, erektionen och i det här sammanhanget, klingar av ett en stund. Och sen kanske man kan komma igen senare. Va? Mm. Så att det är ju inte något där som man strävar efter att... Och jag tror att om man skulle titta lite närmare på det, så då talar man ju ibland om tidig utlösning och problem med det och så vidare. Va? Det där verkar vara en rent heterosexuell problematik, därför att killar som har sex med killar, de bekymrar sig inte över det på det sättet. Va? Om man har en partner som det sprutar lite snabbt för, så kanske man bara uppfattar det som en wow, han var så kort på mig så att han kom så där snabbt och så vidare. Det var ingenting som har sett, okej, nu var det sexet slut. Någon psykoanalytiker tror jag var som myntade något uttryck om att orgasmen är sexualitetens fiende nummer ett. Alltså att när det var slut så var det över liksom sex och så vidare. Det är väldigt mekaniska synsätt på lust, njutning, förmåga, resonemanget som jag tycker är lite tråkigt.
Mm.
Men visst, utlösningen, den får ju det hela att klinga av ett tag åtminstone för män.
Mm. Men orgasmen skulle inte på något sätt, tror du, vara...
Det finns ju män som är också multipelt orgastiska, även om det inte är särskilt vanligt. Alltså.
Just
det. Så kan man hålla tillbaks, och det finns ju en del österländska, tantristiska och även andra metoder eller sätt att älska som gör att man håller igen och håller igen och håller igen, och så kanske man lär sig att få en orgasm utan utlösning. Och har man en orgasm utan utlösning, så då får man ju möjlighet att fortsätta också, så att säga, för då behåller man ju både erektionen och kanske lusten.
Just.
Dock är det en som, alltså jag är lite tveksam till den här typen av österländska filosofier och idéer. För det finns något sexualfientligt i dem, kan jag tycka. Mitt i allt det här sexualpositiva, att man ska hålla på och vara så duktig och göra, va? Som jag tycker är lite konstigt. Alltså, man ska vara presterad. Det blir väldigt mycket prestationstänkande ändå kring sexualitet och sexuella handlingar. Och att då hitta former för hur här ska hålla ut liksom, i timmar. För att kunna göra det skönt för min partner eller ja, också för mig själv. Men det skulle säkert någon som älskar det här med tantra, sex och annat bara slå mig i huvud och säga att du vet inte vad du pratar om. Och det kanske inte gör.
Nej, men det gör inget. Det är ändå bra radio. Män har oftast en orgasm med utlösning samtidigt, och kvinnor kan ha multipla, eller vad är det?
Ja,
som...
det är vanligare, alltså, det som jag just sa, att det finns män som är multipla.
Ja, det finns ju undantag.
Jag har träffat sådana som har åtminstone påstått, jag har ju inte kunnat testa. Nej. Mig själv. Inga namn, kända personer, men i alla fall, ja, det är vanliga kvinnor som har, så att säga, onanerat tidigt och lär sig vilken teknik de, hur de kan njuta, och de är också de som har tillgång till sin kropp och sin orgasm och sin njutning, och där hittar också de som är multipelt orgastiska, så om man nu ska, fast jag har så svårt från där. För det är alltid på det här prestationstemat som det kommer upp. Att det är så fantastiskt att man liksom ligger där och surfar på orgasmvågorna. Och det är så oerhört häftigt och så. Det är ju ändå individuella upplevelser. Alltså det går inte att mäta dem. Att jaha, du fick bara en liten pytteorgasm här. Det var ju tråkigt. Ja, hur njutningsfylld den än var. Det går inte. Jag är kritisk till värderingarna utav orgasmen. Mm. Däremot att man kan ju mäta och liksom på olika sätt med högt blodtryck och sammandragningar och blodflödet och allt vad det nu som händer i kroppen vid orgasmkänslorna. Det går ju att mäta, men upplevelsen, den är ju inte mätbar på det sättet.
Nej, inte än i alla fall.
Kanske man skannar hjärnan och ser att ja, här lyser det väldigt mycket i den här lilla hypofysdelen här. Ja,
precis.
Ja.
Med de här välvalda orden så är jag säker på mig själv. Jag kastar mig in i sängen och... Magiskt sex, och nu när vi känner oss nöjda så blir jag sugen på käk och tänker att jag kan äta vad som helst, för jag har precis bränt flera hundra kilokalorier. För det gör man ju under ett samlag, eller?
Nej. Då vill man bränna kalorier, så är det en lång promenad är väl bättre. Antingen hög eller lågintensivt och så vidare, va? Ett samlag, ja, inte vet jag. Det rör sig väl om ett något hundratal kanske maximalt. Beror ju på lite grann hur vilt det går till och hur länge, och man är engagerad och så vidare, va? Men som träningsmetod jag skulle vilja avråda att liksom börja betrakta sexet och samlaget och det som, för det blir rätt tråkigt. Att ha sin partner som någon sorts träningsredskap, nej. Nej, men däremot så kan det ju vara en liten bonuseffekt av så att man har.
Man får kanske unna sig en pralin, men det är inte mycket mer än så. Så kanske okay. Man vill köra på igen. Jag vet. Du vill ligga och mysa efteråt, medan jag inte vill det. Jag är lite förvånad då jag har hört att det är tjejer, lite fördomsfullt nog, som vill ligga och mysa, medan killar inte vill det. Ja. Orsaken tror det vara delvis biologisk.
Ja, det här skulle jag vilja vända mig mot bestämt. Det finns väl skildringar av den här närhet och gosigos och vara som oavsett kön så att säga. Det, jag tror att det är väldigt individuellt betingat det där. Man kanske känner sig jättevarm efteråt och vill liksom ha något avstånd till partnern. Inte för att man markerar något avstånd så, utan för att det blir för jävla varmt att ligga och svettas ihop och så. Nej, jag vet att man brukar påstå så att kvinnor skulle ha mera behov av eftermys och så vidare. Jag betvilar det starkt.
Mm. Individuellt antagligen.
Ja, det är absolut att det är det. Men sen är det också hur man pratar om det här och vilka värderingar och förväntningar som finns då hos människor. Vi är ju ändå präglade utav vår uppväxt och vår kultur och annat, och har man fått höra och veta det att efteråt då vill... Ja, vad gör en man efter samlaget? Ja, han reser sig och klär på sig och åker hem. Typ så. Det finns mycket skämt kring det där också. Nej, jag är skeptisk. Som doktor Dengeroth skulle vi kunna säga.
Mm, det är bra, skeptisk. Klockan är in på småtimmarna nu. Vi började ju middagen ganska sent och sen var lite avbrott på vägen. Och nu är det liksom natt och jag har inte fått orgasm och börjar bli orolig för blue balls. Kan du förklara vad det är för något? Och har du träffat många med detta?
Nej, historier däremot finns det ju gott om. Blue balls eller ballhojta som det heter på svenska, va? Bygger ju på föreställningar om att liksom vävnaden och liksom svällkroppen har stått under starkt blodtryck under längre tid och att man måste liksom få utlösning. Och då var det ju lite grann så här, om jag inte får komma till nu, alltså att en man skulle använda det som ett argument i förhållande till en kvinna då, jag måste få komma till, annars så får jag så ont, jag får till och med ont i ryggen av de här så kallade blue balls och så vidare. Nej, det är väl bara onanera då, så löser man det problemet om det nu skulle vara så.
Mm. Men har du träffat många? Det är mest föreställningar du har hört.
Jag tror jag aldrig har träffat någon som säger att de har varit med om det här, att de inte fick komma till och så att därför fick de typ kramp i under. Nej. Men som argument för att få komma till, så ofta ligger de här liksom i linje med tider då onani inte var så självklart okej också. Och då hänger ju de ihop på det viset. Onanin är lite tabu, förbjuden. Jag måste få utlösning på något annat sätt eftersom självtillfredsställelse är inte bra. Det kan skada mig. Alltså om man då levde i början på förra seklet, 1900-talet till exempel, och hade såna idéer, då tror jag man kan säga att en del led för att de inte trodde att de kunde onanera och lätta på trycket så att säga. Men så snarare det handlar om.
Mm. Jag släcker lampan, tänker på vår middag, vårt samtal med tjejerna och vårt ligg. Det sista tanken som uppenbarar sig för mig innan jag somnar är att enbart killar kan få orgasm i sömnen.
Ja, nej, men det, återigen tillbaks till det jag pratade om nyss till exempel, va? Nattliga pollutioner talade man ju om, men då får vi gå tillbaks historiskt i alla fall 50-60 år kanske, när det var någonting som man pratade om. Och pollution är ju också en syn på manlig sexualitet, pollution, smuts, nämligen att systemet rann över om man inte hade haft någon utlösning på, och systemet liksom fylldes på hela tiden, så kunde det sluta i en men då handlade det inte om en orgasm egentligen, utan då var det väl bara att det var en utlösning i sömnen, som kan naturligtvis hänga ihop med alltså man talar ju också om wet dreams, va? Att man hade våta drömmar och sexuellt betingade. När det är nog vanligare att kvinnor har kunnat beskriva liksom starka orgasmkänslor i sömnen och hur det har gått till, om de har medvetet eller omedvetet eller på något sätt gnidit sig mot kudden eller på något vis vidrör sig själva. Men alltså att de har vaknat av starka intensiva drömmar och så vaknat i en orgasm till exempel. Det är nog mycket vanligare att kvinnor beskriver det snarare än män. Ja, och jag vet ju, jag går tillbaka till min egen skoltid där vi hade en biologilärare som sa det att ni pojkar, ni ska veta det, att såna här nattliga pollutioner, det är ingenting att skämmas för och så vidare. Och jag minns att vi då redan här, vi talar nu om mitten på 60-talet eller ännu tidigare, att vi tänkte, vad fan pratar han om? Vi visste väl hur vi hade fått våra utlösningar. Det var inte på natten, det var dagtid, eftermiddag, morgon, kväll, alla möjliga tider på dygnet där vi hade onanerat och fått våra utlösningar. Så det där var, alltså det är riktigt gamla föreställningar.
Jag tänkte nu för en sekund först att vi skulle försöka sammanfatta det vi har gått igenom, men det är rätt svårt, inser jag så här i huvudet. Jag tror att då får man i så fall välja att lyssna om, tror jag, på avsnittet.
Kan man tänka sig. Ja, det är svårt att sammanfatta.
Det är svårt att sammanfatta, för det är mycket, mycket individuellt betingat. Inte så mycket sådär direkt sant, falsk. Möjligtvis det här med sparris och ananas kanel och sådär, men man får nog lyssna om helt enkelt.
Ja, det tycker jag göra. Och vad man kan liksom säga, alltså myter och föreställningar kring någonting som är så oerhört viktigt och avgörande i människors liv, det är ju inte så konstigt att det uppstår just myter och fantasier kring ett sånt tema som sexualiteten är, va? Eftersom alla förhåller sig till sexualiteten, vare sig vi håller på med den eller inte. Va? Jag menar, även människor som kallar sig för asexuella förhåller ju sig till sexualiteten. Så här, människor som väljer bort sexualiteten av olika skäl. Mm. Eller människor som den blir bortvald för, eller vad man kallar det för. Jag läste en fullständigt underbar, en bok jag kan rekommendera faktiskt, om mäns kärlekslängtan i norrländsk glesbygd. En avhandling i antropologi, socialantropologi, utav Lissa Nordin, som handlar om män eller gammpojkar som definierar sig som heterosexuella, som har en dröm och en föreställning om ett liv tillsammans med en kvinna då, eftersom de anser sig vara heterosexuella, men som aldrig har varit där, och deras liv rinner iväg och passerar, och så händer ingenting så mycket mer med det. Det är också ett förhållningssätt till sexualiteten, va? Så det inrymmer så mycket.
Jag tänkte att du skulle få, det kanske är svårt, men du är ju ändå, du har ändå 40 år på nacken. Några generella, om man kan uttrycka det så, sextips till den som lyssnar och som antingen då tycker att de kanske har svårt att få orgasm eller vill ha liksom förändra något i sin relation. Eller folk förknippar ju sextips med allt möjligt.
Just det. Ja, alltså jag brukar verkligen avstå ifrån det, och jag kan säga att jag har egentligen aldrig svarat på frågor annat än på förekommen anledning, så att säga. Jag har fått frågan. Jag har inte gett så mycket tips och annat. Det finns ju andra som gör det. Och då skulle jag säga att om vi nu tar en person, om jag gör lite reklam för hennes sexinspiration.se, tror jag det är, så. I alla fall en kvinna som heter Marika Smith, som ju är väldigt framgångsrik med att vara oerhört konkret och hands-on, det vet jag väl inte så mycket om hur det är så, men alltså hon ger verkligen konkreta råd till folk och tips. Även på sånt som folk inte ens har frågat om. Va? Och jag vet ju att hon är väldigt uppskattad och så. Det gäller ju också sådana RFSU, RFSL och sådana organisationer som ju i sina frågespalter och annat har väldigt mycket tips. Så att jag är lite försiktig med det faktiskt. För att jag vet tidigare när jag var som mest medialt uppmärksammad, så fick man ju ofta från Aftonbladet, Expressen och även andra tidningar så här: ge dina 5 bästa tips. Jag brukar säga, nej, jag har inga. Så. Därför att det blir rätt meningslöst. Så.
Mm.
Man ska ju börja tänka, det här med samtyckesfrågor och annat är ju naturligtvis avgörande idag på ett annat sätt, eftersom lagstiftning och annat har ändrats. Så att uppmärksamheten på en partner och på samtycket, det kan ju vila där som ett generellt råd snarare än ett tips, va? Det är liksom ändå grunden för för ett bra sexuellt möte mellan parterna. Det har ju hela MeToo-rörelsen vittnat om inte annat. Att det måste ske någon avgörande förändring på den punkten där personer, ofta män, tror att de kan ta sig för och göra saker som de naturligtvis inte har rätt att göra. Så då, det blir väl en generellt råd att vara uppmärksam, lyssna, känn in, vara tydlig, sådana saker.
Och respektera varandra.
Absolut, respekten är ju grundvalen för det hela.
Ja, det är stora ord och en mycket bra avslutning tycker jag. Olle, tack så jättemycket för att du tog dig tiden. Jag ska säga att inte ens i min vildaste fantasi trodde jag att vi skulle få äran att ligga med varandra. Så det har varit ett sant nöje.
Ja, Simon, jag tackar själv. Nöjet är ömsesidigt. Och tack för förtroendet att vara med och få bluddra på eller prata eller ge ut av mig själv.
Tack själv. Ha det så bra.
Tack.
Hej. Det här var allt för det intima avsnittet om sex med Olle Waller. Podden heter Sjuka Fakta och tack för att du har lyssnat. Det här var säsongens näst sista avsnitt. Lite sorgligt såklart, men misströsta inte. Tack vare ert stora stöd håller nya säsonger på att planeras i detta nu. Vill du hjälpa till med kommande säsonger eller har du förslag på gäster och nya ämnen? Hör då av dig till mig på kontakt@sjukafakta.se eller via vårt Instagramkonto Sjuka Fakta Podcast. Där hittar du även lite extra material och ännu fler myter. Med det sagt så är det verkligen en ynnest att du lyssnar. Så från min röst till dina öron. Må gott, umgås ansvarsfullt och tro inte på allt du hör.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.